Det är måndagen den 30 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna igen till en ny vecka och nya poddar. Idag ska vi ge oss på lite kultur i podden och prata om en av våra mest folkkära och omtalade romaner som nu äntligen efter 30 år blivit tv-serie. Och då förstår ni att jag förstås pratar om Händelser vid vatten, Kerstin Ekmans roman från 1993. Vad är det med den romanen som har gjort den så älskad? Och hur har det gått när man nu har överfört den till tv-serie? Vilken ställning har romanen i vårt kollektiva gemensamma minne? Och kommer tv-serien också att kunna ta plats där? Tänkte vi ska prata lite om idag, och med mig för att göra det har jag två gäster. Victoria Greve, min kollega från Svenska Dagbladets kulturredaktion. Välkommen hit, Victoria.
Tack så mycket.
Och Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet. Välkommen du också.
Man tackar.
Du har skrivit faktiskt en gång i tiden din avhandling, delvis om Händelser vid vatten. Vad hette den avhandlingen?
Den hette Kampen om högt och lågt. Och med en hopplös, nästan tysk, lång underrubrik som jag ska bespara lyssnarna från.
Ja, jag förstår. Händelser vid vatten då, jag ska först säga så här att ni som inte har läst boken och sitter och tittar på tv-serien nu och inte vill bli spoilade som det heter, ni kanske ska vänta med att lyssna på den här podden i några veckor tills jag har sett hela. För det kan ju hända så att vi kommer prata om vad som händer i tv-serien och rent av avslöja slutet. Så då får ni ha den varningen med er. Ja, Händelser vid vatten kom ju sagt ut 1993. Jag tänkte vi ska börja prata med boken innan vi går in på tv-serien. Och som jag sa, Magnus, så en gång i tiden så undersökte du just Händelser vid vatten och romanens plats då, som jag förstod det, hur den ska placeras i populärkultur respektive högkultur. Mm. Mm. Hur kom det sig att just Händelser vid vatten var en av romanerna du valde att analysera?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag kikade även på två andra författare, Peter Hög och Jan Kärstad, och gemensamt för de här tre är ju liksom att de har rört sig på olika sätt i och hanterat, vad ska man säga, relationen mellan, jag tycker egentligen inte om termen finkultur, men alltså högkultur respektive populärkultur, och gemensamt för dem var också att alla på olika sätt gick i dialog med just deckargenren. Och Kerstin Ekman är ju extra intressant i det sammanhanget eftersom hon ju slog igenom och började sin författarkarriär slutet på 50-talet som då renodlad deckarförfattare och skrev först ett par pusseldeckar i den brittiska traditionen, men också påminnande en del om Maria Lang till exempel. Sen gick hon över till mer psykologiska deckare, ett par stycken. Men sen lämnade hon ju på ett sätt deckargenren och började skriva helt annan typ av litteratur. Och inte minst hennes stora, det som kallas Katrine Holmes sviten som kom ut i fyra delar från mitten av 70-talet och 10 år framåt ungefär, markerade ju någonting helt nytt. Och sen kommer då liksom återgången på något sätt som det har uppfattats som till kriminallitteraturen med just Händelser vid vatten. Så Kerstin Ekman är ju ganska unik i det att hon har liksom rört sig över i stort sett alla tänkbara positioner i det litterära fältet. Och sen har det ju varit jättespännande, eller som jag gjorde då, tog del av hur den här romanen mottogs. Och då kunde jag konstatera liksom att bland, vad ska vi säga, deckarkonnässörerna hyllades den. Och liksom äntligen är Kerstin Ekman tillbaka där hon började ungefär. Medan man på i andra delar av fältet då, kultursidor och så vidare, ändå tonade ner det här kriminallitterära. Eller försökte på något sätt Alltså så här, ja, här finns inslag av deckare, men det är ju någonting mycket mer och underförstått finare än så då.
Mm, just det. Intressant. Vi ska återkomma till just romanens förhållande till olika genrer och hur den kan beskrivas. Jag ska bara släppa in Victoria. När läste du romanen första gången och vad gjorde den för intryck på dig då?
Ja, det var inte så länge sedan faktiskt. Det var bara något år sedan. Jag hade suttit i augustjuryn i 2 år och läst liksom nästan all den samtida skönlitterära utgivningen och var liksom lite matt och ville unna mig att bara gå och lustläsa. Så jag gick tillbaka och så läste jag, för att det är också en liten lucka såklart att inte ha läst Händelser vid vatten. Så jag läste den och blev väldigt tagen av den. Men jag kände också igen mig väldigt mycket, för att Kerstin Ekman med Händelser i vatten så kan man väl också säga att hon etablerade en genre som nu är ganska stor med liksom mörka Norrlandsskildringar. Att jag hade läst Nina Wähes testamente om den här familjen uppe i nästan i samma tid som 70-talets Händelser i vatten utspelar sig, som med liksom de mörka hemligheterna och intrigerna där. Och jag hade läst även Karin Smirnoff, Jag for hem till bron. Det är väl också... Jag får inte bro. Det är ju lite samma tradition som Kerstin Ekman ändå slog an där. Ja, jag blev väldigt tagen. Det är en fantastisk värld som Kerstin Ekman bygger upp. Och jag blev också väldigt tagen av miljöbeskrivningarna. Alltså det som är en mindre skicklig författares händer blir en transportsträcka. Och nästan outhärdligt tråkigt att läsa blir Kerstin Ekmans händer en betydelsebärande levande värld. Det tyckte jag var väldigt liksom, starkt när jag läste.
Vad intressant, för då har vi läst den, du har läst den tämligen samtida. Magnus, jag antar att du läste den när den kom ut. Jag läste den någon gång, jag var bara 15 år när den kom, men jag tror jag läste den i senare tonåren, så det måste väl varit 96-97 någon gång sådär för första gången. Och sen har jag också läst om den flera gånger efter det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag tänkte först att slå det, jag tänkte plocka upp, det var det här som Magnus beskriver, relationen till deckargenren. För jag har också ägnat lite tid åt att titta på hur den anmäldes i början. Och det är just det här, det diskuteras ju väldigt mycket i de första recensionerna, är det här en deckare eller inte? Och mycket är det då att ja, det är en deckare till det yttre, men det finns också väldigt, väldigt mycket, många andra lager. Jag vet inte, Magnus, har du landat någonstans där? Är det så enkelt att det är både en deckare och inte en deckare och mycket mer? Eller vad tänker du om det?
Alltså jag skulle nog säga att det är både en deckare och en roman. Och däremot vet jag inte om jag skulle säga att den är mer än en deckare. För det ligger ju ändå någonting väldigt värderande i det. Säga att kriminallitteraturen skulle liksom inte i sig själv vara förmögen att ta sig an lite svårare, djupare frågeställningar. Men jag menar, det har vi ju sett mängder av exempel både före och efter Händelser över vatten, att det faktiskt är fullt möjligt. Så att, men som sagt, det speglar ju, vad ska man säga, kulturella hierarkier. Och det var ju också en tid då hade ju liksom det man kallade, det är ju ingen nästan som pratar om det längre, postmodernismen verkligen slagit igenom i Sverige. Och där var ju liksom ett ledmotiv just att sådana här distinktioner och gränsdragningar har spelat ut sin roll. Men det har de inte, och vi lever ju fortfarande med dem, fast de förskjuts hela tiden också på olika spännande sätt. Men alltså jag är inte säker på att det riktigt går att ta sig ur det där, men ja, jag vet inte om det var svar på din fråga.
Jo, men, det var det väl absolut. Jag kan bara kort för lyssnarna säga då att deckare, Det finns en äldre typ av deckare där så att säga gåtan stod i centrum, alltså den klassiska Agatha Christie-deckaren. Så sen under efterkrigstiden mer och mer ersattes med det som mycket kallas procedural-skolan då, som blev vanligt då man skildrar då, Sjöwall Wahlöö är bästa exemplet, då man i alla fall har ambitionen att skildra liksom ett verkligt polisarbete som går till i verkligheten. Ed McBain är väl en av de stora amerikanska namnen där. Händelse för vatten är ju, jag funderar lite på vilken roll egentligen deckargåtan spelar där, för att jag läste faktiskt ett citat från Kerstin Ekman själv där hon sa så här: jag har märkt att när jag läser en riktigt bra deckare har jag ofta, när jag läser om en riktigt bra deckare har jag oftast glömt hur det gick och vem mördaren var. Så andra kvaliteter har gjort det där vi läser boken på nytt. Och det undrar jag om inte lite kanske gäller med Händelse för vatten också, för att själva upplösningen kanske inte är det mest vi suktar över. Eller vad tänker du, Victoria? Alltså gåtan och det här betydelsen att någonting ska nystas upp på Hercule Poirot-maner. Vilken roll spelar det för liksom för läsningen och romanens attraktionskraft?
Jag tänker att det framförallt är ett berättartekniskt grepp som gör att Kerstin Ekman drar in oss direkt i historien. Att det första som händer är att vi undrar, vem är den här mannen? Vem är Johan? Vem är pojkvännen vi ser som liksom står utanför i regnet med dottern till Annie? Och direkt så får vi ju en scen som drar oss tillbaka in i dåtiden och hon famlar efter sitt gevär. Vi förstår att här kommer någonting hända. Så det är den funktionen det framförallt har, tänker jag. Mysteriet, vem är Johan Brandberg, är ju det som driver oss igenom hela romanen. Att vi försöker få ett svar på, är han ond eller god? Har han en större betydelse än så? Vad är hans roll i det här? Han är både en hjälpare, han är ett liksom hackkycklingen i sin familj. Han är den här mörka figuren i midsommarnatten som man inte vet vad han egentligen gjorde där från början. Utan det nystas ju upp hela tiden. Och det är en av liksom mekanikerna, tänker jag, som får läsaren att läsa vidare. Sen är inte huvudpoängen vem som begick brottet kanske. Men jag tror att det är en sån, en spänning helt enkelt. Vad tänker ni om det?
Jag tycker det var en jättebra beskrivning. Jag håller fullständigt med dig. Och det är liksom ett oerhört effektivt sätt att dra in läsaren. Men sen är det ju precis som du också sa, Victoria, alltså, själva spänningen är ju rätt lågintensiv. Det ligger där och bubblar. Mysteriet, vem är Johan? Vad hände egentligen den där kvällen? Allt det här finns där, men så händer det så otroligt mycket andra saker också. Så i den meningen kan man säga att det är en deckare, men mycket mer än så. Men det, jag skulle få ändå hävda att det fortfarande rör sig om en kriminalroman. Faktiskt.
Ja, för sen så har vi också polisen och läkaren som försöker lösa brottet.
Ja, precis. Precis. Och vad hon gör ännu mer, skulle jag säga, radikalt i den roman som kom 3 år senare. En ännu mer komplex roman, Gör mig levande igen. Där vänder hon liksom på ett helt liksom chockerande sätt upp och ner på den här idén om att, ni vet, man tänker att okej, den här typen av litteratur, då har vi ett ytplan och där har vi liksom deckaren och det kriminallitterära. Men sen har vi ett djupplan där liksom alla de här stora viktiga frågorna hanteras. Men i Gör mig levande igen så vänder hon nästan helt hållet upp och ner på det. För det handlar ju bland annat om en flicka som försvinner och sen hittas mördad. Och vad jag tycker är så fascinerande med den är ju liksom att där är liksom oerhört, alltså det är inte alls så tydligt att den skulle jag nog inte kalla en kriminalroman, men men att ingen av karaktärerna i romanen ikläder sig rollen som detektiv, så att säga. Därför liksom lämnas hon helt åt sig själv och det här fruktansvärda ödet. Och då blir det liksom, på något sätt så blev det kriminallitterära där utgör ju djupskiktet faktiskt. Om ni hänger med, det låter kanske lite flummet, men så där driver hon liksom det som vi ser i Händelse för vatten, driver hon ännu mycket längre i den romanen.
Det är en väldigt intressant iakttagelse. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med olika lager och olika berättelser. För det var också någonting som många recensenter pekade på när man först anmälde boken. Att här finns ju flera historier. Och det är ju tydligt, för det finns ju tre väldigt tydliga huvudpersoner. Då vi har nämnt alla vid namn, tror jag. Annie, Birger och Johan. Och om vi ska börja med Birgers historia, så är väl han som huvudsakligen har detektivrollen. Och han är väl en ganska typisk figur för svenska deckare också. En medelålders, lite småtjock person med äktenskapsproblem.
Spelad av Rolf Lassgård.
Ja, man känner lite spelad av Rolf Lassgård. Så man känner ju, här finns ju en Kurt Wallander i norrländsk version.
Mm.
Jag läste också intressant att Kerstin Ekman någon gång i någon intervju sa också att Birger kom till för jag tycker väldigt mycket om den sortens män. Han är manlig men accentuerar inte sin manlighet med aggression och arrogans. Han är en genuint snäll människa. Och det är han ju också. Han är ju sympatisk, men han får så att säga stå för det mest klassiska från deckargenren, tänker jag. Eller vad, Victoria, vad tänker du om Birgers roll i romanen?
Ja, men han är väl romanens etiska hjärta. Han är läkaren som tar hand om alla liksom, i byn och utanför byn också. Han är den som...
Ja, när de än ringer mitt i natten så tar han hand
om det. Ja, vem det är som ringer, han kan köra hur långt som helst för att liksom, komma med sin medicin där. Och han lyssnar på alla och han tar dem på allvar. Så det skulle jag säga. Sen så, om han är en klassisk deckartyp, det har jag kanske inte riktigt koll på. Magnus, skulle du säga att han är det?
Ja, det är han ju. Definitivt, absolut. Men sen men det kanske också är liksom hur genren har utvecklats efter det. För det har ju ändå hunnit gå ganska många år. Och då har vi ju börjat se, även om det har funnits tidigare, också liksom manliga detektiver eller poliser som har oerhörda problem som är liksom som själva kan vara missbrukare, de kan vara liksom ha djupa psykologiska problem, de kan nästan, jag håller på att säga, vara psykopater ibland. Nej, men ta en sån, nu är det inte det är en svensk författare, men Nesbøs Harry Hål liksom, med de liksom psykiska avgrundsdjup han rör sig i. Och vi har ju i Kepler-deckarna finns det ju också liksom en del sådana inslag. Så det är en bild av manlighet också och män som har blivit känns som mycket mer komplicerad. Liksom.
Mm. Det är ju en positiv bild av manlighet som Birger står för. Han är ju inte liksom nedgången. Nej. Och sliten. Nej. Eller allt för bitter. Han blir lämnad av sin fru, men han kan ändå ta sig vidare på ny kula och börja om på nytt och skapa nya relationer.
Ja, och han fortsätter att hålla middagar för sig själv och bjuder hem skolchefen och rektorn och sådär. En sorts liksom småborgerlig tillvaro där uppe där han liksom så att säga håller civilisationens fana högt. Sen har vi då Annie som då väl kanske är den mest framträdande personen. Och hennes berättelse utspelar sig främst på 70-talet eftersom hon i nästa tidsperiod försvinner ju ganska snart här. Magnus, vad får vi ut av Annie? Vad är hon för... hennes historia, vad handlar den egentligen om?
Alltså hon blir ju en skärningspunkt för flera av berättelsens centrala teman skulle jag säga. Alltså hon blir lite outsidern som kommer till den här nya miljön som gör att den bryter upp, ändrar sitt liv, hamnar hos den här sekten. Men det är också liksom också som Kerstin Ekman ständigt återkommer till, liksom relationer mellan stad och landsbygd och glesbygd och naturligtvis könsroller, frågor om genus. Alltså hon får liksom inkarnera ganska mycket av de temana skulle jag säga.
Mm. Jag tänker då, just den här då, hon kommer ju upp till Norrland för att ansluta sig till Stjernbergs kollektivet. Mm. Och berättelsen om det, 1993 hade det ju hunnit gå tillräckligt lång tid från 70-talet för att man hade börjat få en viss distans till 70-talets så att säga politiska, ideologiska värld. För det är ju inte en helt trevlig bild av den här gröna vågen-kollektivet som tecknas, utan delvis ganska obehaglig. Victoria, vad tänker du om det? Annies möte med, så att säga, gänget upp på Stjärnberg, vad tar du med dig från det?
Ja, men Annie är ju på något sätt läsarens ställföreträdare som kommer, och hon rör sig genom alla miljöer, så kommer hon till Stjärnberg där hon möter det här liksom högst upp, längst bort i skogen. Det urspårade kollektivet som försöker leva bortom mänskliga normer och i samklang med naturen. Men det är ju som du säger, det är ju inte någon vacker syn som möter oss här, utan ledaren Petrus, som ska vara den här icke-hierarkiska mannen, är ju själva verket en hustyrann som styr liksom med järnhand exakt hur alla i kollektivet ska interagera med varandra, och de tänker väldigt liksom ekonomiskt på vilken typ av personer de behöver få upp, och man förstår att Annie, hon är lärare och hon kommer kanske med ett statsbidrag som de kan behöva för att ändå någonstans få sitt till synes normlösa kollektiv att gå runt. Men...
och kunna vinna fler vårdnadstvister också i framtiden genom att hävda att de har en skola.
Ja, för det är på något sätt, det de utåt säger är att vi i Stjärnbergskollektivet ska leva i samklang med naturen. Men den bild man får är ju av egoistiska vuxna och egoistiska vuxna som vill förverkliga sig själva på bekostnad av barnen väldigt mycket. Och där ligger ju vårdnadstvisten i bakgrunden, men också hur Annie tar upp Mia, att hon själv är gravid, och att det också får en, det har en påverkan på hur hon sen väljer att agera.
Kollektivet. Jag tänker också, Petrus kollektiv, det finns ju kvar in i då i bokens andra del, men då verkar det mer ha gått över till någon sorts allmänt new age kollektiv, att han har blivit, då har han bara kvinnor kvar i kollektivet, för det var ju då med Mias ord i romanen, så har han två intressen, det är att göra ost och knulla. Och det, jo, men hon säger faktiskt så. Men då har han bara kvinnor kvar i kollektivet och framstår väl mer som en liksom Hans Scheike-figur närmast. Alltså att nu liksom det här med att gröna vågen, han är en opportunist, så att om det på 70-talet hette gröna vågen och liksom att leva i kollektiv, så är det på 90-talet mer självförverkligande och new age, så att säga. Och som du säger, Victoria, en ganska patriarkal figur. Vad säger du, Magnus? Vad får du ut av Petrus och hans kollektiv? Hur ska vi förstå den rollen, dess roll i romanen?
Jag tycker Victoria sammanfattade väldigt väl, och har väl kanske inte jättemycket att tillägga. Det intressanta blev väl liksom när vi sen kommer in och ska säga några ord också om filmatiseringen eller tv-serien. Liksom.
Ja, absolut.
Så tänker jag, utan att föregripa för mycket, liksom, att den kritik som finns i romanen finns ju naturligtvis också i tv-serien, men det känns liksom ganska schabloniserat. Alltså det blir stereotyper. Man undrar liksom, varför i hela friden är hon där överhuvudtaget? Alltså det blev nästan obegripligt, och hur kan man stå ut med den här Petrus? Alltså det är ju ett svin liksom. Medan liksom den relationen tycker jag ändå blir lite mer begriplig i romanen, även om den naturligtvis är djupt kritisk i sin skildring av det här kollektivets baksidor, verkligen.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Jag tycker att det är ganska intressant hur det liksom är, det är väldigt många trasiga existenser ändå som samlas uppe på Stjärnberg. Det är en missbrukare, det är Annie som jag ändå förstår på ett sätt, för hon har ju blivit av med sitt jobb. Hon har ju ganska mycket sunken kost på att det här kollektivet ändå ska fungera och att det ska vara en bra relation att få med Dan där. Hon har gett upp väldigt mycket för att det ska bli bra. Så på så sätt tycker jag att det hänger ihop att hon är där.
Sen har ju, jag vet inte om det, jag har, ska säga, jag har bara sett de fyra första avsnittet som har sänds sen, det är ju sextalt, men Dan har ju faktiskt en bakgrundshistoria i romanen som också framstår som lite mörk. Han är ju då en överklasspojke som har då kommit in i olika de mer eller mindre sekteristiska vänsterrörelser där han har blivit beskylld av tidigare kamrater för att vara förgiftad av borgerlighet eller vad det är. Alltså att, och att det är något, någon grej där de ger dem ett rep och han ska hänga sig själv för att så att säga, ja, väldigt konstigt. Men han verkar ju inte heller ha liksom en, apropå det här med trasiga personer, han verkar ju inte heller ha en helt harmonisk bakgrund. Jag tänkte vi skulle bara kort innan vi går upp filmatisering prata om den tredje huvudpersonen då, Johan, som vi nämnt, som har då sin egen historia. Det jag tänker på där, det är ju då att hans bröder sätter honom i en brunn och man behöver inte fundera länge över den parallellen. Men också att det är ju en hel del, hans berättelse är ju ganska mystisk och på många sätt så är ju den, kommer den visa att den är ju ett blindspår, för där talas det ju väldigt mycket om mytologi och lite större konspirationer och ganska fantasieggande, men det visar sig sen att det egentligen inte har så mycket med saken att göra. Victoria, hur ska vi läsa Johans historia? Du har varit inne på det lite tidigare, men vad finns det att säga mer?
Ja, nej, men förutom då att han är mysteriet som vi ska försöka nysta upp, förutom den här vem gjorde det, så är ju vem är Johan? Och vi får ju lite såna hintar, du hintar där med brunnen, där har vi den bibliska berättelsen om Josef och hans bröder, en väldigt tydlig parallell. Och sen så finns det en annan myt som Kerstin Ekman lockar in oss i, som kanske in, som tar mycket plats i romanen och i tv-serien. Och det är ju när han tar sig upp i brunnen, Johan, så lyfter han för att undfly sina bröder, och han kommer och blir upplockad av en kvinna, en finlandssvensk kvinna som heter Ylja, som berättar för honom om vandraren och anspelar på en liksom, ur-europeisk myt om en man som ska leda liksom, kvinnokollektiver. Och det är så vitt jag vet bara Kerstin Ekmans fantasi där. Hon gör en stor grej av det och det blir en stor grej i romanen, men det liksom, tar oss kanske inte någon vart, eller vart hamnar vi?
Jag tänker att hon leker lite med läsaren där, att hon ändå vill, alltså det är en red herring, men det är en väldigt fin red herring, för det är, alltså jag menar, Victoria, du och jag pratade kort innan här, den kom ut 1993, det är bara 2 år efter att Twin Peaks kom ut, där man hade då liksom också ett mystiskt mord i ett gränsområde, då var det den kanadenska gränsen, här över norska gränsen, ett helt samhälle med mystiska individer, och där gick man ju full blown in i det övernaturliga sen. Det görs ju aldrig Kerstin Ekman, det är en högst realistisk roman, men där leker hon ändå med oss läsa lite och säger att den här möjligheten kanske skulle finnas, sen så är det inte så, men förstår ni vad jag menar, att det är ändå en blinkning. Eller Magnus, vad tänker du om det, hela yriga historien och vandraren och eventuellt ja, Norge?
Det är ju jätteintressant. Jag tycker du formulerade bra där, alltså det är en red herring, men det är en väldigt bra red herring, alltså den blir ju intressant, och relationen till mellan Johan och den här finska betydligt äldre kvinnan då har ju uppfattats som provocerande och kontroversiell, och det handlar liksom om åldersskillnaden, och det handlar om, jag vet, jag har använt den här romanen bara ett fåtal gånger i undervisningen, men då vet jag att det var en student, en tjej som liksom blev så fruktansvärt upprörd över den här skildringen och sexskildringarna, vilket jag tyckte var intressant. Jag blev möjligen lite förvånad, för man tänker sådär, men vadå, liksom ungdomar idag har väl en så öppen syn på allt med sexualitet, och alltså, de är inte pryda och de är inte, kan förhålla sig kritiskt och så vidare, men det här, det blev liksom för denna unga kvinnliga läsare som råkade vara min student också, det blev en total låsning. Hon kunde inte...
Vad var det hon retade sig på då?
Nej, men alltså jag liksom, dels tror jag det var liksom själva sex, de explicita sexskildringarna i sig. Åldersskillnaden och alltså i någon mening blir det ju också liksom en lek och en liksom lite omkastad könsroll där hon är väldigt dominerande och han kan uppfattas som utnyttjad och alltså så där nästan.
Det kan man väl göra. Han är väl ganska utnyttjad. Han är väl liksom fasthållen i en stuga med falska förespeglingar.
Jo, det är definitivt. Men sen en annan intressant grej tänker jag, det är ju som också vet jag uppfattade som väldigt provocerande. Det blir ju skildringen då av hans mamma ju.
Mm.
Och skildringen av moderskapet. Och liksom att man går, att hon går in och liksom rispar i problematiserar bilden av alltså den goda modern som är beredd att göra allt för sitt barn, får ju här väldigt bokstavligt talat fatala konsekvenser. Mm. Liksom. Och det tycker jag också är intressant. Ska bli intressant att se hur de hanterar det i filmatiseringen sen lite längre fram. Mm.
Sen har ju Johan också samiskt påbrå.
Just precis. Just
det. Och det tycker jag är spännande. Vad spelar det för roll?
Det spelar ju viss roll, för det är ju också en sån här liten luring, för nu blir det lite spoiler här, men Johan går ju under en stor del av romanen omkring och tror att hans pappa inte är då Torsten, den här svenska aggressiva inkräktaren, utan att han är då så att säga helsamisk och att Gudrun redan var gravid med en samisk man som bor i Norge. Och det finns till och med så här att han köper sig kläder då, och hans mamma häcklar honom för att han har köpt dyra skinnbyxor för 10 000 kronor för att han ska vara samen på riktigt. Så där. Och medan hon liksom så här helt och hållet går emot den här romantiska bilden och berättar, vet du hur det är att vara samen på riktigt? Vi var fattiglappar, vi var mobbade, vi drömde inte om några trollklumber och helgade platser, vi drömde om elektricitet och rinnande vatten. Alltså, det är en ganska stor konfrontation där som där Johan helt enkelt får inse att han är lite blåst på det här arvet han trodde han hade. Jag vet inte, det finns att säga mycket med det, men det är ju i alla fall ett postkolonialt tema kanske, eller något sånt där i romanen.
Just det, jätteintressant.
Och jag tänker ju också, det är lite intressant också att du analyserar den här brevet för att spilla känsla för snö, som då är en liknande roman som också leker med deckargenren, är en deckare på många sätt, men där det postkoloniala är jätteviktigt, för där är det ju också en person som befinner sig mellan civilisationer då, inuiterna och den moderna Danmark då, Milla. Ja, liten utvikning. Men vad ska man säga, vad tänker du om det här, den samiska intrigen, Magnus? Är det någonting du funderar på när du djupläste böckerna, hur vi ska tolka den?
Inte jättemycket om jag ska vara helt ärlig, men det är ju intressant. För man tänker liksom kanske slentrianmest att när det talas om postkolonial litteratur så tänker vi att det är något som händer i helt andra delar av världen. Det finns ingen svensk postkolonial eller skandinavisk postkolonial litteratur, men det har vi ju lärt oss att förstå att det gör det ju visst. Och det spåret hade ju varit intressant och spinna vidare på mer. Men det var något som jag liksom tyvärr valde bort lite grann. Dumt, kan man ju säga.
Ja, man kan ju hinna med allt.
20 år senare. Nej, men det var väl liksom också att just analysen av den, att hennes över vatten, att jag hade ju liksom ändå ett rätt stenhårt fokus på liksom, ja, det kriminallitterära så att säga. Och då och hur kritiker och deckarälskare och andra liksom uppfattade det. Så det, men det är ju ett viktigt spår, och det finns ju någonting också återkommande faktiskt också i några av hennes allra tidigaste deckare innan hon liksom bytte så att säga kulturellt kretslopp, liksom en modernitetskritik. Där pekar på och visar konsekvenserna av rationalisering, urbanisering och vilka som blir så att säga modernitetens förlorare. Vilka som far illa, och det är ju inte minst barn, far ju illa i hennes böcker. Kvinnor far illa, men där är också ja, dessa trasiga män som liksom inte, som blir liksom ja, förbisprungna av den här utvecklingen och blir bittra eller våldsamma eller känner sig överkörda och ja. Så allt det här, det är ett återkommande motiv i nästan allt hon har skrivit, skulle jag säga.
Och jag menar, de frånsprungna männen som skrivs, som springs ifrån av samtiden, det är ju någonting som nu vi 30 år sedan har hört talas jättemycket om.
Ja.
För jag tänker, det var tydligen så att Kerstin Ekman, hon läste en avhandling då om hur männen i norra Sverige, det var någon socialpsykolog som hade skrivit att kvinnorna utbildade sig i hög grad och flyttade därifrån, det blev mansöverskott. Man blir kvar i liksom, ja, det var jakt och natur, men också missbruk, för spriten fanns ju förstås där, och man kunde inte föra sig på det sättet, så att jag tror, ja, man fick inga kvinnor helt enkelt, så man blev ensam kvar. Och då skrev hon då, nu citerar jag Kerstin Ekman, att hennes vatten handlar om en marginaliserad och utsatt människa som begår handlingarna, som inte kan kontrollera sitt mörker. Mm. I byn finns ett ideal av ytlig manlighet som kan bli ganska farligt. Enstöringen som ballar ut är det yttersta exemplet på det här utanförskapet. Så det är väl lite, om man frågar sig, hur did it i den här romanen, så är det liksom den här utspårade manligheten är klart misstänkt till, så att säga, en av... Ja, eftersom du ändå kom in på manlighet här, tänkte jag, Magnus. Eller vad tänker du om det?
Jo, nej men... Helt riktigt. Men sen, det är ju dubbelt också, för Kerstin Ekmans modernitetskritik går ju heller inte alls i någon sån, vad ska man säga, tar ju liksom inte den riktningen där det moderna projektet som sådant ifrågasätts, alltså med demokrati och yttrandefrihet, sekularisering, materiella framsteg, allt detta försvarar hon ju också. Och ja, det blev ju inte minst tydligt i samband med Rushdie-affären när hon lämnade Svenska Akademin. Liksom att det här är liksom moderniteten står för vissa värden och ideal som verkligen är värda att försvara. Men å andra sidan så har moderniteten också svikit sina egna ideal. Det vill säga alla är inte lika välkomna. Här finns massor med exkluderingsmekanismer, andrefieringar, och då har vi ju det här med det samiska till exempel, men och vad ska jag, manlighetens kris. Alltså moderniteten producerar en massa förlorare också.
Jag tänkte höra med dig, Victoria, också. Det här med en manlighet i kris och en förlorande manlighet, som så att säga, vad får du ut av det? Är det tema du också ser i romanen, och vad tänker du kring det? Alltså en destruktiv manlighet som blir jävligt farlig till slut.
Absolut, och det är väl familjen Brandberg med patriarken Torsten i täten, och de här bröderna som är den stora liksom inkarnationen av den här manligheten. Och så har vi Björne, som vi inte pratat så mycket om, men som är en viktig person också. Det är liksom en bror som är lite vekare, som är nära Johan, men också en del av brödernas gemenskap, och den här mannen som blir kvar också, som fortsätter jobba i skogen och som...
Och som är sär, sägs det ju. Det säger man ju.
Björn är sär. Han är lite speciell. Det är någonting... Han är satt på undantag. Han har blivit kvar. Och han får ju en viktigare och viktigare roll, kan man väl säga. Allt eftersom boken och film och tv-serien framgår, men utan att spoila för mycket.
Han blir ju också vän med Annie, ska säga, så blir ju lite av en hustomte hos henne. De har ju det utforskas inte jättemycket roman, men man förstår att de ändå har någon form av ändå relation till varandra som är viktig.
Ja, nu har vi inte kommit in så mycket på tv-serien där, men jag läste en intervju med scenografen Anna Asp, som har gestaltat den här miljön, och hon tänkte med familjen Brandberg, så har hon skapat hela den miljön i blått och brunt då, som hon menar är liksom en parallell till Sverigedemokraternas och Moderaternas färger. Att det ska vara på något sätt den här, kanske en parallell då till de här ensamma männen som är konservativa och som är kvar, liksom biter sig fast i landsbygden och ja, vill någonting där.
Just det. Ja, som sagt, vi har inte pratat så mycket om tv-serien, vi ska förstås prata om den också. Vi började med att fråga oss om romanen, hur mycket den är en deckare. Victoria, hur mycket är tv-serien en vanlig tv-deckare och hur mycket finns det annat där? Vad tänker du?
Jag tycker att den är ganska trogen boken ändå. Den försöker i alla fall vara det. Den följer med på alla, många av de här stickspåren som kommer och den är mycket ett världsbygge och liksom att den jobbar med stämningar, att det låter naturens egna ljud komma fram och liksom gestalta miljön där, att det är en deckare på samma sätt som boken är en deckare, att det är den här första scenen som drar in dig som tittare och får dig att fundera på vad som händer. Men sen så är det ju 70-talet och gröna vågen kollektivet och liksom den här världen i svartvattenbyn som får dig att stanna sen som tittare, tänker jag.
Mm. Och känner du att vi verkligen ser svartvattnet 1973 och 1991 som din, stämmer den väl överens med din inre bild som du hade när du läste?
Ja, jag kommer nog inte ihåg min inre bild så starkt från boken av just liksom hur jag föreställer mig miljöerna. Men jo, det skulle jag säga. Jag var inte själv med under 70-talet eller under den tiden på 90-talet att jag kunde liksom se och jämföra med mitt eget minne om vad som... hur det egentligen var och så. Jag tycker att det är en väldigt väl uppbyggd värld i tv-serien.
Magnus, vad tänker du om hur tv-serien har fångat romanen?
Alltså jag är lite ambivalent måste jag säga. För jag håller med dig, Victoria, att den är, eller åtminstone försöker vara ganska trogen romanen. Och man har liksom inte blåst upp kriminalintrigen särskilt mycket, inte alls egentligen, utan det är det här liksom, vi har ett mysterium och vi har mord, men det är lågintensivt, det är väldigt fokus på inte minst miljön och alltså den är ju på många sätt tycker jag oerhört välgjord. Jag kan inte heller bedöma liksom hur jag såg, jag har inte läst, men jag såg det var någon recensent i Expressen om det var idag eller igår som liksom hade letat fel och hittat massor med fel, alltså sådär anakronismer eller konstigheter och sånt kan man ju roa sig med om man vill. Nej, alltså som jag antydde tidigare, alltså vad jag möjligen har problem med är väl alltså att en del av karaktärerna skildras ju väldigt stereotypt, det måste jag nog säga. Och sen skulle jag inte gå så långt som, jag har bara läst ett fåtal recensioner av den, men det var till exempel Mats Wahl, författaren, han kallade det för en orgie i ömhetens och värdighetens frånvaro. Det är en intressant formulering. Sydsvenskans kritiker kallade det för en freakshow av frånstötande knäppjökar. Och så långt skulle jag nog inte vilja gå som någon av de här två. Så kritisk är jag absolut inte. Men vi får väl se lite också vad det tar vägen. Där är ju ett par avsnitt kvar. Men alltså, sen tycker jag spontant att det är väldigt, väldigt roligt att serien har gjorts och visats så att det säkert också kan locka nya läsare till ändå den här ganska gamla fantastiska romanen.
Precis, för jag känner ju, jag som också är en stor älskare av roman, jag känner så här, jag är så glad bara att få se någon som försöker måla upp de här miljöerna. Mm. Sen så inser jag ju att det är väl någon som jämför att göra en film av en bok, det är liksom som att göra en buljongtärning av en stek eller något sånt. Alltså det är så mycket som kommer försvinna. Och så är det ju alltid, för det är helt olika berättartekniker. Ja. Jag kände väl ungefär som när Sagan om ringen blev film. Man var glad att se miljöerna, så förstod man att det inte skulle bli samma sak. Men det är ju duktiga skådespelare, det är ju välgjort. Och sen om en Volvo kom 1972 istället för 1975 eller något sånt där, det kan man ju kanske stå ut med.
Ja, lite petimeteraktig kritik. Ja.
Victoria, vad tänker du? Är det någonting som du känner har uppenbart man har missat i tv-serien som har försvunnit i romanen, som tänkte att det hade man ändå kunnat ta med och utforska mer eller något så? Någon intrig eller någon person eller någon händelse eller så?
Ja, men det är kul när du säger Sagan om ringen, för då tänker jag ju direkt på det här stickspåret med Tom Bombadil. Som såklart försvann ur filmatiseringen, ja. Även om den var 3 filmer lång då. Men jag tycker ändå att här så behåller de sin Tom Bombadil, eller vad man säger. Det är ju om man då kan tänka att det är spåret med Vandraren och Ilja, att det här lilla trixiga vägen som kanske inte riktigt leder någonstans, och det sparar de ändå i tv-serien. Så att jag tycker nog att de kanske hade kunnat vara ännu lite fräckare möjligtvis. Det blir ändå flera 6 stycken långa, timlånga avsnitt som tar oss framåt där. Kanske hade fanns det saker de hade kunnat unna sig att göra mer i tv-serien.
Kanske det.
Var det någonting du saknade? Är det någonting du saknar?
Ja, jag har ju sagt bara sett 4 av 6 avsnitt, men jag tycker ju det här... Nu vet jag inte om det dyker upp, men Annie har ju ett ganska långt liv mellan 1973 och 1991. Och då visar det sig att hon hittar ju hem i Svartvattnet i ganska stor del. Som jag tolkar det för att hon är en ganska orolig själ som någonstans ändå till slut kommer hem. Och det är ju så att hon övertar ju en gammal stuga som ägts av en kvinna som heter Ågot, som är då en av de som hjälper henne i början. Och hon blir lärarinna på byn och har sina väldigt speciella pedagogiska metoder, vilket gör att hon blir ifrågasatt, men hon blir ändå liksom respekterad som uppfattare. Hon träffas så småningom Birger i en, vad som verkar vara en mogen relation där ändå båda landar ganska tryggt med varandra. Och den scenen, deras första kärleksmöte då, den var ju med i 4:e avsnittet när Birger tar fel på bastutiderna helt enkelt, och där träffar henne. Det är ju något sådär som nästan låter liksom som ett intro till en porrscen eller något sånt där, men den är faktiskt väldigt fint skildrad i, för att han råkar då komma in och hon sitter där naken, och han får dessutom erektion av detta och ber om ursäkt. Det är väldigt tafatt, men ändå liksom en väldigt gullig början på vad som verkar vara ändå en trygg och varm kärleksrelation. Så att den kom kanske inte riktigt, vad jag vet, Annie så att säga senare liv och hennes mognad, och hon ändå får någon sorts closure i historien, tycker jag, trots att det slutar väldigt våldsamt för henne. Det saknar jag lite. Men jag vet inte, det kanske kom, Victoria, du har väl sett hela serien. Får vi veta mer om Annis vuxna och mogna liv mot slutet sen?
Ja, men lite ändå tycker jag. De här aspekterna som du tar upp saknar jag inte i filmatiseringen. Eller jag tänker att det är där.
Ja, okej. Okay. Så... Ja, bra. Då kanske det kommer mer av det. Sen så Johan Söder, han är ju också en person som lyckas väl. Han gör ju en klassresa, han får ju utbildas på universitetet, han får växa upp hos sina norska släktingar och är ju, ja, det går ju ganska bra för honom. Det är ju också, kan man tänka sig, om man tycker han är utsatt och mobbad från början, att ändå en tröst att det går bra för honom till slut, så att säga. Sen om man vill veta hur Birgers historia fortsätter, då kan man ju läsa Kerstin Ekmans roman Svit Vargskinnet, som hon skrev efter Händelsen Vatten, som också utspelar sig i Svartvattnet. Vad tänker du om den förresten, Magnus? Vargskinnet, där får vi veta betydligt mer om bygden och livet omkring Svartvattnet. Är det någonting du tycker man ska läsa?
Den måste jag erkänna, det var så otroligt länge sedan jag läste den, så mina minnesbilder är, jag vet att jag tyckte om den, men det är ju heller liksom, det är inget jag har skrivit om, det är inget jag har analyserat på något sätt, så jag får nog nästan passa lite på den frågan faktiskt. För annars är risken bara att jag säger något dumt.
Jag förstår. Jag tänkte, en aspekt som det pratades mycket om när romanen kom ut, det är ju då att Kerstin Ekman, hon utforskar ju liksom övergångszonen, kan man säga, mellan civilisation och kultur och det mänskliga och naturen, djuret. Hennes roman som hon skrev alldeles innan Händelsen Vatten handlar ju om ett troll faktiskt. Det är ju rövarna i Skuleskogen, ifall ni kommer ihåg den, som lever i 600 år. Ja, som är väldigt... Ja, där använder du myten på ett sätt. Alltså, vad ska man säga om det här? Gränsen mellan det mänskliga och omänskliga. Vi tog ju upp det här att moderskärleken beskrivs ju i boken som något närmast jurist. Där jag tror Johan säger att den är bra i början, men sen måste den släppas och bli mer saklig, för att... otyglad moderskärlek kan också vara farlig, precis som otyglad manlighet. Nu babblar jag på bara, men Magnus, det här relationen mellan kultur och natur, civilisation och djur och sånt där, vad hittar du där?
Skulle man kunna säga att Kerstin Ekman på ett sätt var tidigt ute. Man skulle ju, det kanske är någon forskarkollega till mig som har gjort på sistone, det vet jag inte, men alltså läsa henne i termer av nyare populära teoribildningar som posthumanism och critical animal studies och den typen av liksom ingångar. För alla de frågorna finns ju i hennes texter och liksom gränserna och ja, mellan människa och djur. Och, så helt klart intressanta perspektiv på flera
år. Jag tänker på Löpavarg också, den senaste romanen som också
ja,
är väldigt tydlig inne på det.
Precis, precis.
Nej, men det är intressant det där du säger, Andreas, för att jag tror, jag läste också lite av de liksom, första tidiga recensionerna av Händelser vid vatten. Och där plockar de ju upp just det här med liksom, det toxiska kvinnligheten eller liksom, giftiga moderskapet som går för långt. Det temat känner jag inte alls igen nu när vi pratar om Händelser vid vatten, tv-serien liksom, 30 år senare. Då är ju toxisk manlighet som är i fokus med bröderna Brandberg och familjen Brandberg där uppe. Men absolut så är ju gränsen att vara moder, det är ju Annis moderskap som till slut tar henne ner tillbaka från Stjärnberg. Och det är ju Gudruns moderskap som också driver henne ut till, liksom, till extremen. Att det är viktigt där, det märker man. Det är också kanske att graviditeten är en gräns, att det finns någonting mellan du är mellan liv och död, eller att det är någonting som händer där. Och så även också den här natten som hon väljer som så avgörande, midsommarnatten.
Just det.
Precis.
Och nu inser jag, du tog Victoria upp det här tidigare med att högst upp på berget, långt borta från civilisationen, det finns ju en uppenbar annan litterär parallell här, och det är ju Thomas Mann, tänker jag också. För att berget som då är en annan del av en annan livstillvaro helt enkelt, vilket det lite blir också för Annie när hon går upp dit. Och hon väljer ju sen också aktivt att stiga ner från berget igen. Och det går lite bättre för henne än vad det gick för Hans i Bergtagen.
Ja, Bergtagen eller Svindlande höjder av Emily Brontë, det är samma sak där. Det är liksom återigen där uppe, högst upp på toppen så finns det utspårade. Och sen så kommer man i lager och lager ner till liksom, civilisationen och där i byn där bor den trygga läkaren och läraren och polisen. Och det, ja.
Tackar er båda här för att ni inom loppet av 30 sekunder kommer in på kanske ja, mina två absoluta favoritromaner.
Yes.
Men Ekman var ju påverkad av Thomas Mann. Det har hon ju berättat om och det finns ju en många lager i det som är spännande och den här bibliska som alltså med brunnen och Josef och hans bröder, det är ju också namnet på en roman av Thomas Mann ju, så där finns ju det har vi inte varit inne så mycket på, alltså det, hon är ju enormt, alltså det man kallar intertextuell alltså, men på ett liksom oerhört spännande och skulle jag säga subtilt sätt, alltså det blir liksom inte påträngande och det blir inte heller exkluderande tycker jag för läsaren, det vill säga om man missar en referens så har man behållning av texten ändå. Men,
ja. Men det är inte det som är häftigt med Ekman, hon är ju svinlärd, hon är ju extremt beläst.
Ja.
Men samtidigt förmår hon hela tiden att i sin prosa är ju ändå, det är ju lättillgängligt och det blir som du säger, missar man någon referens på liksom akademiledamotsnivå, gör inte det så mycket. Jag missar säkert jättemycket av det jag läser. För hon skriver ju oss inte på näsan med hur beläst hon är heller.
Men det är lite spännande. Nej. Finns det några lästips som du kan liksom plocka upp ur boken som vi kan ta för att titta vidare?
Alltså från hennes vid vatten? Nej, alltså det var ju också en grej liksom som jag kanske inte skrev jättemycket om när jag kikade på den för evighet sen, men där är ju Thomas Mann och sen så tänker jag på boken som då kom några år senare, Gör mig levande igen, där är ju liksom ett intertextuellt liksom fyrverkeri, men den här väldigt tydliga dialogen med Eyvind Jonssons Krylon-svit, men också allt från liksom persisk sufisk poesi till feminism till you name it liksom. Så där går hon verkligen all in, och det är väl kanske en av hennes romaner som är på ett sätt svårast och, eller mest krävande, men som jag också tycker nog är den allra mest belönande läsupplevelsen som jag har haft av henne. Man blir liksom aldrig färdig med den romanen.
Och det var ett tips. Men hörni, vi ska ta avrunda, för tiden går fort när man är roligt. En fundering jag bara hade, i vissa deckare, och då tänker jag exempelvis på de som har ett väldigt tydligt samhällsperspektiv, så handlar det ibland, man använder deckargenre för att fördela skuld. Att skulden finns någonstans, man vill peka, därför begås brott. Alltså Sjöwall Wahlöö var ju jättetydliga med det exempelvis. Finns det någon, vad får vi ut moraliskt av Händelser i vatten? Och finns det någon skuld att här, och vad placeras den i så fall? Victoria, har du funderat någonting på det? Finns det något budskap, så att säga? Något moraliskt budskap?
Jag tänker att sympatin i alla fall ligger med de här, de liksom hedliga människorna som går upp på morgonen och gör sitt jobb. Att det är läkaren och läraren och polisen som är romanens moraliska hjärta. Att det är hos dem sympatierna ligger hela tiden. Om man ska tänka skuld, då är det väl kanske då det samhälle som glömmer vissa av sina medborgare. Eller det som den liksom exploatering som förekommer av naturen. Ja. Att det är den som, om man ska fördela skulden, då skulle jag säga att den hamnar där. Hos skogsbolagen eller hos den här giriga tjuvjägaren som vill utnyttja naturen och vill exploatera den.
Mm. Magnus, gör du samma analys där?
Ja, nej men absolut. Håller 100% med. Och nej, som jag var inne på tidigare, så är det ju liksom den här modernitetskritiken som löper som en röd tråd genom hennes verk. Och där i Händelser över vatten går det ju att peka ut skuld i termer av vissa av romanfigurerna naturligtvis, men där finns någonting, alltså en skuld som går djupare än så. Och precis de prylarna Victoria nämner, tänker jag. Alltså exploatering av människor, exploatering av natur, exploatering av djur, exploatering av barn, och den typen av prylar.
Det finns ju också, det finns ett citat i boken som jag ibland, för mig har den kommit att symbolisera lite, och det är någon som säger att ibland går det ont. Och det är något, jag tror det är Birger i samband med när det ringer på natten och någon har huggit sig i benet. Eller alltså att i vissa fall sker det olyckor, och att det är någonting man också måste vara medveten om. Kanske framförallt om man lever då nära naturen som de här människorna tvingas göra. De är ju ganska utlämnade till elementen. Kylan kan verkligen få en att frysa ihjäl, och liksom det kan gå, det sker olyckor på skogen ibland, och liksom, jag vet inte, och då är det ju inte kanske så mycket skuld man vill fördela, utan helt enkelt konstatera att det är kanske så banalt som att säga att livet ibland har sina baksidor där det går illa helt enkelt, och det är någonting vi får förhålla oss till. Jag vet inte, är det någonting ni har funderat på? Jag vet inte om ni minns den meningen ens, men ibland går det ont, i alla fall någonting som jag tänkte på.
Ja.
Minns du den, Magnus?
Ja, jag tror det. Nu när du nämner det, så ja. Nej, men visst. Men jag menar, jag tänker Ekman jobbar ju som liksom alla stora bra författare, om jag får uttrycka mig så klumpet, liksom med att ha, alltså att den lilla världen och den stora världen speglar sig i varandra. Och det är ju det som gör romanformen generellt till en sån fantastisk konstform. Det vill säga att man kan liksom både ha, liksom respektera och liksom det allra mest individuella, samtidigt som det är ju i alla hennes texter är så himla uppenbart att människan är en del av något större, av ett samhälle. Och där är ju en sån där formulering som har dröjt sig kvar i mitt minne, nu kommer jag inte ihåg den exakt, men liksom om det är Annie som säger att vi kommer ju ändå hit för att leva med varandra.
Mm.
Det vill säga att ja, kollektivet med alla sina enorma brister, så fanns det ju någon gång någonstans åtminstone en dröm om ja, ett liv, ett bättre liv som vi skapat tillsammans.
Mm. En avslutande fråga, jag tror väl i och för sig samtalet hittills har gett svar på det, men skulle ni rekommendera människor att läsa Händelser i vatten idag om man inte har gjort det, och i så fall varför? Vad säger du, Victoria?
Ja, för att det är en fantastisk läsupplevelse, och att den är väldigt rik och den kan ge dig flera lager. Du kan läsa den flera gånger och tror jag ser något nytt i den. Så jag säger absolut ja.
Mm. Jag blir nästan sugen själv på att läsa om den igen. Magnus, vad säger du? Är det ditt råd också?
Jag har ju inte liksom läst om den på 20 år. Men jag blir också sugen. Nej, men mitt svar är naturligtvis ett kraftigt ja också. Där finns så himla mycket, och den har liksom inte, ibland kan man ju liksom, en del litteratur blir ju liksom förbunden av sin tid alltså, och det blir liksom den spelar ut sin roll, men här, den här känns ju hyperaktuell fortfarande, relevant, gripande, och liksom som estetisk upplevelse är den ju, tycker jag, svårslagen alltså.
Så då, ni som lyssnar, ni har då alltså en skarp läsrekommendation. Och så kan jag reda ut ett sista mysterium som jag såg att faktiskt diskuterades på Flashback efter att folk hade sett tv-serien. Har sådana här papperstrosor som Yrja bär, har de verkligen funnits? Och den frågan har faktiskt Kerstin Ekman fått i en intervju. Och då hon svarade så här, ja, jag kommer ihåg att en väninna till mig hade ljus på papperstrosor som hon slängde i utedast på sommarstället. Det var en mycket tidstypisk detalj, slit- och slängmentaliteten på 60-talet. Sedan kom vårt dåliga samvete då vi skulle återvinna. Så ni som har funderat på Yljas papperstrosor, ja, de har verkligen funnits och är tidstypiska. Ja, det var väl lite bonusinfo i sammanhanget.
Verkligen.
Stort tack Magnus Persson från Malmö universitet och Victoria Greve från Svenska Dagbladets kulturredaktion för att ni ville komma och prata Händelser vid vatten med mig idag. Tack så mycket.
Tack så mycket. Det är vi
som tackar.
Tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla mig på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.